En podcast från Aftonbladet.
Det är strax efter 8 på kvällen den 19 december som skotten ekar i parkeringshuset i centrala Norrköping. Ett tiotal höga smällar, en silvrig Volvo som kör i snabb fart från platsen och minuter senare ljudet av blå ljus. Några timmar senare står det klart. Den man som skjutits till döds i parkeringshuset är rapparen Gaboro. Nu, mer än ett år efter mordet, ska den misstänkte skytten ställas inför rätta. I veckans Aftonbladet Krim pratar vi om mordet, den misstänkte mannen och om hur en film från mordplatsen kom att bli en nyckelfaktor i polisens jakt på mördaren. Det och mer i det här avsnittet med mig, Marcus Ulfsand, och med Mariella Quintana Melin. Hej och välkomna till veckans Aftonbladet Krim. Välkommen också till dig, Mariella.
Tackar.
Vi ska ju, som ni märkte där under introt, ägna det här avsnittet åt mordet på Gaboro. Men först ska vi göra en kort avstickare och prata om någonting som vi tidigare har belyst här i podden, nämligen stölder på Danderyds sjukhus. Ni som är vana lyssnare av podden kommer ihåg att vi för några veckor sedan släppte en dokumentär som handlade om utredningarna kring stölderna på Danderyds sjukhus. Och nu har det hänt nya grejer i det här som du har bevakat. Mariella, berätta, vad är det som har skett?
Ja, för där i dokumentären så pratade vi om den här kvinnan som hade dömts till 2 års fängelse efter att ha snott från patienter på sjukhuset. Men trots att den kvinnan hade gripits så fortsatte ju stölderna på sjukhuset, och vi kunde ju höra Ulla Bergström berätta om hur hon blev bestulen. Och nu har faktiskt ännu en undersköterska på Danderyds sjukhus blivit misstänkt för grov stöld, och han häktades i söndags och han nekar till brott, ska jag säga.
Och när det gäller det här nya fallet och den här nya mannen då som är misstänkt för grov stöld på sjukhuset, vad vet vi egentligen där? Du har pratat med åklagaren som leder utredningen.
Madeleine Ekestolpe, hon berättade att det var i torsdags förra veckan som en 76-årig kvinna kom in till sjukhuset. Och enligt åklagaren då så togs hon om hand av en manlig undersköterska, och han ska ha bett henne ta av sig sina smycken, och det strider tydligen mot sjukhusets rutiner. För på den avdelningen som hon var så tar man tydligen aldrig av sig sina smycken. Men det gjorde hon då, och sen så upptäckte den här kvinnan att smyckena var ju borta. Och då säger åklagaren också att det bara var den här manliga undersköterskan som var inne i hennes rum. Så bara 3 timmar efter att den här kvinnan anmälde stölden så greps den manliga undersköterskan i sitt hem. Och man gjorde en husrannsakan där och man tog flera saker i beslag, men just den här kvinnans smycken har man faktiskt inte hittat än. Och så finns det faktiskt ytterligare 2 personer anhöriga till den manliga undersköterskan som också greps. De släpptes senare under helgen, men de är fortfarande misstänkta.
Han häktades i söndags, och som jag förstår det utifrån vad du berättade så är det bara den här enskilda stölden som han misstänks för.
Ja, precis. Det var det åklagaren sa, och det kan man också se i häktningsframställan och så. Men utredningen fortsätter ju, och det kan ju bli tal om fler fall. Jag pratade faktiskt också med Ulla Bergström i förra veckan när det blev känt att man hade gripit en person misstänkt för stöld på Danderyds sjukhus. Och då berättade hon att just förra veckan så hade faktiskt polisen ringt till henne för första gången sedan hon anmälde sin stöld. Och då ville de ju veta detaljer både om hur smyckena såg ut, men också om hur den manliga undersköterskan hon hade träffat såg ut och så. Så att om det var en slump att polisen ringde förra veckan och att den här mannen faktiskt greps förra veckan, det vet vi inte än.
Ja, Det återstår ju att se hur det här utvecklar sig vidare och hur det här fortsätter. Jag tänker att för er som är intresserade av det här så kan ni ju gå tillbaka i flödet och lyssna på vårt avsnitt Jakten på sjukhustjuven, där vi lyssnar på Ullas berättelse om hur hon blev av med sina smycken, och där man även hör om polisens jakt efter den kvinnan som tidigare då har åtalats och sedermera även dömts för stölder på Danderyds sjukhus. Men hur det blir med den här nya misstänkta tjuven, det får vi helt enkelt se framöver. Jag tänker att vi sätter punkt för det ämnet där och så vänder vi oss mot dagens huvudämne, som alltså är mordet på Gaboro. Allt börjar kvällen den 19 december. Strax efter 8 hörs ett 10-tal höga smällar i parkeringshuset Spiran i centrala Norrköping. En film som timmar senare kommer att spridas i sociala medier visar vad det är som händer. Klippet är filmat av skytten själv och visar hur han går med pistolen och skjuter mot en man som flyr för sitt liv. Mannen ramlar och han kommer inte att överleva. Några timmar senare står det klart vem offret är. P4 Östergötland rapporterar.
Den man i 25-årsåldern som under torsdagskvällen sköts ihjäl i ett parkeringshus i centrala Norrköping är enligt uppgifter till flera medier rapparen Gaboro från Norrköping. Polisen är i nuläget förtegen om utredningsläget både vad gäller misstänkta och om den film som sprids på sociala medier och påstås visa mordet.
Mordet på rapparen Gaboro slår ner som en bomb. Under dagarna efter mordet dominerar nyheten svenska medier. Men jakten på gärningsmannen går inledningsvis trögt, trots att mördaren tycks ha filmat sig själv under dådet. Veckor blir till månader utan att polisen hittar den man som ska ha hållit i vapnet. Knappt ett halvår efter mordet så sker ett genombrott.
En person har häktats på sannolika skäl misstänkt för mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping innan jul förra året. Personen vars identitet är sekretessbelagd även misstänkt för grovt vapenbrott.
Efter att mördaren grips så fortsätter utredningen. Den är nu klar och den här veckan så började rättegången i det här mordet. Jag tänker att vi ska ju prata om det här idag och vi kan ju börja med att backa bandet där till den 19 december och timmarna innan mordet, för att nu när utredningen finns på plats så har vi ju fått lära oss lite mer om vad som föregår mordet och även vad som händer där i parkeringshuset. Om vi tar timmarna innan, vad gör egentligen Gaboro då?
Ja, Gaboro, han har varit på Malta på semester i några dagar, så han åker faktiskt därifrån tidigt på morgonen den här dagen. Han landar på Arlanda på morgonen, han tar sig hem till Norrköping, umgås med familjen. Tanken är att han ska fira sin födelsedag med familjen dagen efter, för då skulle han ha fyllt 24 år. Men sen plötsligt där på kvällen så bestämmer han sig för att dra och träna, och det är faktiskt någonting som sticker ut, för han brukade tydligen inte träna vid den här tidpunkten, han brukade träna tidigare på dagen. Men han drar till gymmet med familjens bil, han parkerar den i parkeringshuset, drar och tränar, och sen då när han är på väg ut från gymmet och har kommit tillbaka till parkeringshuset, då dyker den här misstänkta skytten upp.
Och det är många som larmar direkt efteråt, för att det är ju flera smällar. Det beskrivs ju som ett 10-tal smällar och att det ekar i hela det här parkeringshuset. Och polisen får in mängder med larm från folk som är i närheten och folk som har hört det här. Och till och med även larm från en person som är i parkeringshuset och sen så som kommer fram till Gaboros kropp då efteråt och ringer in och beskriver att det ligger en skottskadad man här i parkeringshuset.
Och mordet, det filmas ju också av skytten. Och det är ju en ganska brutal film där man hör de här skotten eka genom hela parkeringshuset. Och det är skott på skott på skott. Och man ser hur skytten liksom verkligen skjuter från långt håll och sen går fram och skjuter Gaboro när han ligger ner.
Och man ser att Gaboro försöker då ta sig därifrån, men att han helt enkelt inte lyckas. Den här filmen, den blev ju en stor diskussion under timmarna och dagarna efter, för den sprids ju, det handlar ju bara om, ja, senare samma kväll som den börjar spridas på sociala medier, på TikTok och på Instagram, och det blev ju en stor diskussion kring att den fick så otroligt stor spridning, eftersom det var ju ett mord på en väldigt känd rappare helt enkelt.
Ja, det är ju till och med så att på en skolavslutning på en gymnasieskola i Köping så råkar man visa den här filmen för en fullsatt aula.
Ja, svårt att förstå faktiskt hur det är möjligt att det kan ske. Men det hände, och det, ja, som sagt, den här filmen blev en stor diskussionspunkt efteråt. Den kommer ju faktiskt också att bli en central del i den här utredningen. Det är en utredning som leds av polis Jan Stav, som vi även har bekantat oss med här tidigare i podden. Du ringde honom tidigare för att prata om den här utredningen, och han berättar ju då om vad man ganska tidigt i utredningen kan utläsa av mordplatsen och det man helt enkelt ser i bevisningen av vad som egentligen har skett här i parkeringshuset.
Någon person har allt att döma berättat för skytten att Gaboro fanns på plats just i den här fastigheten. För vi vet att mördaren i sin bil dök upp bara 2 minuter innan Gaboro tänkte lämna. Så det måste ha varit så att det brann i knutarna innan han hann i fatt, så att säga. Och väl på plats avlossade han en mängd skott. Jag tror det var 10-talet skott, varav ungefär hälften träffade, och skytten helt enkelt avrättade Gaboro på plats när vederbörande låg ner.
Ja, och Jan Stav, han menar ju också att spridningen av den här filmen gör att det här är faktiskt ett mord som påverkar hela Sverige.
Det är ett så kallblodigt, vidrigt mord. Vi har utrett mängder av ärenden i min så kallade utredningsgrupp. Det här är någonting extra. När man ser på den här filmen så var man illa. Man är illa till mots. Det är en person som glad i hågen är på väg ut från gymmet och som då blir beskjuten och som ber för sitt liv och avrättas, samtidigt som det hela filmas och läggs ut på sociala medier. Det är lite magstarkt. Vi tycker det här är avskyvärt. Alla mord är avskyvärda, men det här är ett steg till, anser vi.
Och vi ska snart prata mer om det här fallet och om hur polisen kom den misstänkte mördaren på spåren. Men först en kort paus. Det här blir ju direkt en mordutredning, och det går ju inledningsvis lite motigt, för att det är inte som i vissa andra fall, så lyckas man ju gripa en mördare nästan direkt i liksom närheten av platsen, men så blir det ju inte här, utan det är, här kommer ju ta ganska lång tid innan man kommer på rätt spår, så att säga. Men det finns ju en del spår att följa ganska tidigt, där det bland annat handlar om en silvrig bil som kommer att bli lite av ett huvudspår.
Ja, precis. För det är ju den bilen, den silvriga Volvon, som polisen redan dagen efter, tror jag, att det går ut och eftersöker. För att det finns mängder av vittnen som har sett den här silvriga bilen åka i ilfart från parkeringshuset direkt efter mordet. Och polisen inhämtar ju övervakningsfilmer från stora delar av Norrköping. De kan till exempel se att den här bilen har stått ganska länge på en helt annan plats och stått på tomgång och ibland varit avstängd, och det har varit under ganska lång tid. Men så plötsligt, bara kanske en kvart innan mordet, så åker den iväg jättesnabbt.
Och det är som där, på en given signal.
Ja, och enligt Jan Stav då, så kommer ju bilen till parkeringshuset först 2 minuter före själva mordet, och sen så drar den ju snabbt igen. Så att det är ju huvudspåret. Polisen vill verkligen hitta bilen, men det dröjer till efter nyår innan man faktiskt hittar den översnöad på en parkeringsplats i Ringarum.
Ja, exakt. Och där ser man ju också, när man hittar bilen, så hittar man ju, dels ser det ut lite som att någon har försökt plocka av registreringsskylten från den. Den är i alla fall lite böjd. Man har det som en teori att det är någon som har försökt plocka bort den men inte lyckats. Det finns ju även att den är lite skadad, bilen, eller den ser ut att ha krockat. Och de kan ju senare i utredningen också, genom att jämföra bilderna från parkeringshuset eller innan parkeringshuset, se att då hade den inte den här skadan, utan att det verkar åtminstone ha skett efter att den flyr därifrån.
Men det viktiga med bilen är ju att där hittar man DNA från två personer. Ett av dem är okänt, men då gör polisen en så kallad familjesökning i sitt DNA-register och får upp personer som då kan misstänkas vara släkt med den personen. Och tack vare det så hittar man en 22-åring som faktiskt redan sitter häktad.
Ja, han sitter ju häktad för en skjutning som har skett på en ort i närheten av Norrköping. Det är inte då en skjutning där någon har dött, men där man har skjutit mot ett fönster eller mot ett hus. Så att han sitter faktiskt redan i häkte då, men blir då också misstänkt för det här mordet. Han har ju sedan tidigare faktiskt ingenting i sitt belastningsregister. Han är ostraffad. Han verkar innan det här ha jobbat med lite diverse saker. Han säger själv att han har kört hjullastare och han verkar ha varit anställd av något slags bemanningsbolag under en tid. Och sen så när de pratar runt om den här, när man pratar med vänner till honom, så beskrivs han som en kille som är snäll och att han skämtar om lite allt möjligt, men de beskriver honom också som ganska så lättlurad, att det är lätt att få med honom på saker och sådär. Så att han är, den 22-åriga mannen är den som blir huvudmisstänkt och som, ja, som du sa, som nu också ställts inför rätta, som tros vara skytten som har hållit i vapnet.
Men bara för att någons DNA hittas i en bil så betyder ju inte det att det är den personen som är skytten. Men då finns det andra saker i den här utredningen som gör att polisen är ganska säkra på att det är han.
Ja, det finns ju andra saker som knyter honom till det här, och det handlar ju bland annat om den här filmen som vi pratade om tidigare, för den kommer ju vara lite av en nyckelfaktor i den här utredningen. För som vi redan beskrivit på den här filmen så ser man hur skytten går och skjuter mot Gabor, och man ser hur han håller i vapnet framför kameran, men man ser också andra saker. Man ser hans handskar, man ser en typ av jacka som han har, och han filmar också sina egna skor i en kort sekvens i den här filmen. Och just de där skorna, det visar ju sig att den mannen som sen häktas misstänkt för mordet, han har precis sådana skor. Och han har också en jacka som stämmer väl överens, visuellt i alla fall, med den jacka som man ser på filmen. Och det är likadant med handskarna, att det, även några sådana verkar den här 22-åriga mannen ha haft.
Men när 22-åringen grips, då har han inte de här skorna. Och när han får frågor om det i förhör så lämnar han flera olika förklaringar. Dels så säger han att han har åkt bil och så har han blivit varm om fötterna, så då har han kastat ut dem. Men i andra förhör så säger han att han har gett bort skorna. Och han säger själv att han har sett den här filmen från mordet och lagt märke till att skytten har likadana skor som honom. Och därför har han inte velat ha sina skor längre, så han har gett bort dem.
Men det läggs ju väldigt mycket tid på att och hitta de här skorna, och det är ju faktiskt så att man till slut hittar dem också en bit utanför Norrköping. Hur går det till egentligen?
Alltså polisen beskriver det som att de har sökt med ljus och lykta efter de här skorna. Och när man hittar dem så är de också fulla med vitt hundhår. Och den här misstänkta 22-åringen, han har vita hundar.
Så det stärker ju bilden tydligare, menar ju polisen i alla fall. Som du redan var inne på här tidigare, så har man ju pratat väldigt mycket med personer runt omkring den här 22-åringen för att få en bild av honom. Och det är ju också så att i en hel del av de här förhören så kommer det lite anmärkningsvärda berättelser, får man säga, om hans eventuella inblandning i det här mordet. Det är ju så att den här 22-åringen, han umgås ganska mycket med unga tonårstjejer, och det verkar ju som att han pratar väldigt vitt och brett till dem, måste man säga.
Ja, en av dem skriver faktiskt till 22-åringen bara några timmar efter mordet, så skriver hon till honom: erkänn, det var du. Några veckor senare så sitter han i sin bil och då lyssnar han bara på Gabor-låtar och säger: nej, det är inte jag som gjorde det, jag gillar ju hans låtar. Så att han verkar ge en mängd olika berättelser för dem.
Ja, och det är ju speciellt just den här detaljen som en av de här tonårstjejerna berättar om, att de ska ha sett gemensamt på den här videon där Gabor mördas, och att de säger: stäng av, han skriker ju, och att han då svarar: ja, men ni skulle ha hört hur det lät i verkligheten. Och det där återkommer ju lite i förhören med de här tonårstjejerna. Jag tycker när man läser deras berättelser om honom så känns det som att det är svårt att avgöra, att ibland så låter det som att han pratar om någonting som är på låtsas, och ibland låter det som någonting som är på allvar. Och de beskriver det på samma sätt, som att han är en person som skämtar om allt möjligt och han skämtar om saker som är allvarliga. Det är ju en av dem som också beskriver rätt för öra, att det nästan lät som att han var stolt över det. Och det är också en av de här tonårstjejerna som berättar en annan detalj som väl också stärker polisens bild av att den här 22-åringen har gjort någonting under den aktuella dagen då mordet sker.
Ja, han har stängt av sin snapkarta. För det här är ungdomar som kommunicerar via Snapchat hela tiden med varandra och följer varandra. Men en av de här tjejerna berättar att han har ju stängt av sin snapkarta tidigare när han har tagit uppdrag och gjort saker som inte är så bra. Och flera av de här tjejerna har ju märkt då att han har inte haft sin snapkarta på under den 19 december eller dagarna efter.
Nej, vi får ju lära oss lite mer om vad som händer dagarna efter och vad han gör då. För då gömmer han sig ju faktiskt i en industrilokal. Det här berättar han om själv i förhör senare. Han säger dock att han bara var där för att vakta en väska. Men han skickar ju bilder på sig själv, bland annat till de här tonårstjejerna inifrån den här industrilokalen. Så man har ju någonstans lyckats slå fast att det verkar vara där han befinner sig. Och han får också mat levererad dit.
Ja, det körs en kebabtallrik eller en kebab från Västervik i en taxi för över 1 000 spänn.
Ja, det är en väldigt dyr kebabrulle tror jag det handlar om, som då alltså körs med taxi en bra bit för att komma till den här lokalen. Och det är ju lite svårt att förstå hans historia i just det här segmentet, för han berättar ju att han sitter i verkstadslokalen och han säger att han sitter där och vaktar en väska under flera dygn. Men polisen verkar ha lite svårt att tro på den förklaringen.
Ja, för ibland säger han ju att det finns ett vapen i väskan, ibland säger han att det inte alls finns ett vapen där, och de frågar ju rent av, okej, så du sitter och vaktar en tom väska? Och då säger han ja, för han förnekar ju att det är han som har mördat Gaboro.
Ja, precis. Han säger att han har fått uppdraget att vakta den här väskan och att han kan inte förklara varför gänget vill att han ska vakta en tom väska. Att den frågan får man ställa till dem, utan att han gjorde bara det han blev tillsagd att göra helt enkelt. Och som ni hör så är det ju faktiskt så att den här 22-åringen, han pratar ju en del i förhör. Du och jag har ju läst många utredningar tidigare där folk bara säger ingen kommentar eller sitter tysta, men han berättar ju olika saker. Han berättar att han har tagit uppdrag för nätverk och han förnekar ju dock ändå bestämt att han skulle ha någonting att göra med det här mordet, utan han säger att han har gjort mindre uppdrag. Och han får ju också frågor om de här tonårstjejernas berättelser, att han ska ha mer eller mindre skrutit om det här eller åtminstone berättat att det är han som har mördat Gaboro. Men han har ju en annan version. Han säger ju då att ja, absolut, men jag har skämtat. Han säger i något tillfälle att det var driv att han skulle ha gjort det här, och att det bara är att han har skojat helt enkelt om det. Och han ställer också som en motfråga till polisen i något läge då han säger att om hon tyckte att jag var en läskig mördare, varför skulle hon då vara vän med mig? Så han berättar en del och berättar att han har tagit uppdrag för gängen, men han förnekar helt och hållet genom alla förhör att han skulle ha varit inblandad i mordet på Gaboro.
Ja, men det man kan säga också, när polisen gör husrannsakan hemma hos honom, då hittar de ju både knark, och när han får frågor om var knarket kommer ifrån och så, då säger ju han att han har köpt det till sig själv och att någon gång så är det någon som också har gett honom en Google Pixel-telefon. Och den här Google Pixel-telefonen, det är ju en sån lur som många kriminella brukar använda sig av för att de är mer krypterade. Den kommer faktiskt också bli viktig i utredningen.
Ja, vad är det för roll den spelar?
Ja, men den telefonen kan man se har använts som en buslur, alltså en sån som flera kriminella har använt sig av. Där kan man ju se då att flera olika personer har haft den här telefonen innan. Det finns också bilder på Gaboro i den telefonen, alltså avmaskade bilder, inte som han såg ut när han uppträdde som rappare, utan personen bakom masken. Men det som jag tycker är intressant med den här telefonen, det är att några personer som har varit på gymmet samtidigt som Gaboro, det är samma personer som faktiskt tidigare har använt sig av den här telefonen.
Men de i sig är inte misstänkta på något sätt i det här målet?
En av dem har tidigare varit misstänkt. Vad som har hänt med den personen, det vet inte jag faktiskt.
Nu tar vi en kort paus, men vi är snart tillbaka med mer från det här fallet. Det här blev ju ett väldigt, väldigt omskrivet mord där det hände. Det är inte så märkligt, den som var brottsoffret, det var en känd rappare med ju miljontals spelningar. Han var ju väldigt, väldigt stor i sin genre. Vi kan ju lyssna på hur det lät. Han var med i P3 Din Gata en tid innan det här mordet inträffade. Undra saker i min flashback, stänger inte lappen, brorsan vill inte ha cashback. Hot och alltid så jag lärt sen jag liten, 50-50 jag delade på biten. Tacka Gud varenda morgon jag var vilsen, finnes inget det för att mina ögon hämtar vinsten. 30 grader med fryser. Ja, så lät den när jag var med i P3. Och jag tänker att vissa som lyssnar känner säkert till honom väldigt väl. Andra känner kanske mindre till vem han egentligen var. Jag tänker om du tar lite av det.
Ja, men han hade ju börjat rappa några år tidigare och han gjorde ju det iklädd en mask för att liksom dölja sin identitet. Innan han började rappa så tog han också bort alla bilder av sig själv på nätet. Och en av hans familjemedlemmar berättar att alla som umgicks med honom visste ju inte att det var han som var Gaboro och inte hela släkten heller. Även om det spreds en hel del rykten på sociala medier. Men så typ en månad innan mordet så skrev lokaltidningen i Norrköping en artikel där de kopplade ihop honom till då det kriminella Carlo-nätverket i Norrköping. Och även om de inte namnger Gaboro där så går det ganska lätt med de uppgifterna att lista ut vem han är. Och den här familjemedlemmen berättar då att Gaboro tyckte det var väldigt jobbigt när den här artikeln kom. Och han gick efter det också ut på sociala medier och skrev att han inte hade någonting alls med kriminella gäng att göra. Men vi har ju sett i flera förundersökningar att polisen flera gånger har sett honom tillsammans i alla fall med folk från Carlo-nätverket.
Ja, och just detta så pratade vi ju faktiskt också med Jan Stav om just den här gängkopplingen, hur den ser ut egentligen och om den kan finnas som någon form av motivbild till det här dådet.
Vi grubblade länge på orsaken till varför Gaboro blev skjuten och vi känner ju till den här dödslistan. Och vi tror att vår hypotes är väl att Gaboro finns i utkanten av det här kriminella nätverket Carlo här i Norrköping. Han känner vissa personer därifrån. Vi tror att det är den kopplingen till Carlo-nätverket samt att han då var en känd rappartist här i Norrköping och i viss mån nationellt. Det bidrog förmodligen till att just han blev mördad. Det var liksom det kriminella nätverkets affischnamn utåt, vilket ju vi har sett i andra utredningar med Gambino och Einar med flera. Tragiskt mördat. Och vi tror att det här är något snarligt.
Och det, i utredningen så ser man ju att man utreder ju den här gängkopplingen, om den kan vara motivet till det. Och vi vet ju sedan tidigare att Carlo-nätverket, som är de som nämns, de har legat i en lång konflikt med ett annat nätverk i Norrköping. Men om det är den konflikten eller någonting annat som ligger bakom, det får vi inte riktigt svar på i utredningen, eller hur?
Nej, det får vi inte. Och det vi kan säga också är ju att det här andra nätverket, Marielundssidan, de har ju också haft med Gaboro på en dödslista ett tag innan mordet. Men vem det egentligen är som ligger bakom mordet och vem som har anstiftat det kan inte Jan Stav svara på idag, och det är inte heller någonting han vill kommentera för att utredningen fortsätter och de vill verkligen hitta en anstiftare.
Precis, de har inte lyckats slå fast vem som har beställt det här, så den jakten fortgår.
Precis. Och förutom då den 22-åriga skytten så är det ju en medhjälpare som åtalas nu. Det är en man i 30-årsåldern. Han misstänks ju då ha varit med och hjälpt till att flytta flyktbilen efter mordet. Och det är också han som ska ha haft den här lagerlokalen där skytten gömde sig efter mordet. Det har också funnits flera andra misstänkta medhjälpare i den här förundersökningen. De är inte åtalade nu, men enligt våra källor så är minst en av dem fortfarande misstänkt. Men den personen verkar ha flytt utomlands. Så man kan förstå lite att Jan Stav är lite sparsam med orden kring det här.
Ja, det finns en del lösa trådar här och det märks ju i utredningen att man har jobbat väldigt brett och man har försökt vända på alla stenar. Och det gör också att det finns en del spår i utredningen som man verkar ha jobbat väldigt hårt med som egentligen sen i slutändan kanske inte har gett någonting. Det finns till exempel ett tuggummi som är väldigt intressant för utredningen under ett tag. Det handlar om i det här trapphuset till parkeringshuset där Gaboro skjuts till döds så finns det en övervakningskamera och den övervakningskameran är riktad mot den hiss där man kommer ut. Om man kommer upp från gymmet så går man där igenom. Och då noterar en av poliserna som är på plats efter mordet att den här övervakningskameran, det är någon som har klistrat fast ett tuggummi över linsen. Och de märker att det här tuggummit är mjukt, att det inte har suttit där någon längre tid utan att det verkar ganska färskt. Och det här fortsätter man sedan att utreda och lyckas också hitta en ung pojke som ska ha satt fast det här. Och man frågar honom varför han har gjort det och hur det kommer sig att han har satt fast det här tuggummit bara några timmar innan mordet sker.
Ja, det låter ju väldigt osannolikt att det är en slump.
Ja, mer eller mindre ordagrant så uttrycker sig polisen också i förhören med den här pojken att låter inte det här för konstigt att det bara skulle ha råkat hända några timmar innan och sen sker det här mordet. Men det leder ingenstans, det spåret, och så vitt vi förstår när man pratar med polisen idag så har de släppt det. De ser det som att det här var faktiskt bara en slump. Det här var inte någonting som var en del i planen eller mordplanerna mot Gaboro. En annan lös tråd i den här utredningen, det handlar ju om mordvapnet. Man lyckas ju aldrig hitta det, men man är ganska säker på vilken typ av vapen det handlar om och också varifrån det vapnet tros ha kommit, eller hur?
Teorin är att det har kommit från en vapengömma i Falkenberg som polisen lyckades knäcka i slutet av 2024. Och det man däremot har kunnat se, fast man inte har hittat vapnet, det är att det här vapnet har använts vid en skjutning mot en bostad i Gusum en vecka innan mordet på Gaboro. Och det är ju faktiskt en skjutning som då den här 22-åringen också är misstänkt för. Och sen så har man också kunnat se att en vecka innan det så användes det vid en skjutning mot en villa i Falkenberg. Så att det är ju ett vapen som har använts flera gånger men som man fortfarande inte har lyckats hitta.
Vi får se om vi får några fler svar här under rättegången, om det berättas något mer, om den här 22-åringen väljer att berätta någonting annat nu. Jag tänker om vi blickar framåt avslutningsvis, vad väntar nu egentligen i det här målet?
Ja, men det som väntar nu är ju förstås rättegången och så får vi se vad som händer där. Men sen så verkar det ju också som att polisen fortfarande håller på med utredningen för att hitta misstänkta anstiftare. I 22-åringens telefon så har man ju hittat flera krypterade chattar och man har kunnat se meddelanden med jordgubbs-emojis och sånt. Så att de verkar leta efter en huvudman som verkar befinna sig utomlands och de verkar också leta efter flera misstänkta medhjälpare.
Ja, det återstår att se om de utredningarna leder någon vart. Men jag tror att vi sätter punkt för idag och tackar för oss. Om ni som lyssnar vill tipsa oss om något, då är det bara att höra av sig till antingen till mig på marcus.ulfsand@aftonbladet.se eller till mariella.quintana.melin@aftonbladet.se. Det är bara att skriva så hörs vi kanske där eller så hörs vi här i podden nästa vecka igen. Tack för idag, Mariella.
Tackar.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.